Välkommen till Skånes taltidning nummer 30 2021. Mjutgivningsdag, torsdag den 29 juli. Solen den gick upp först 5.07 och går ner igen klockan 21.19. I varsin studio sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Covid-fallen blir fler igen i Skåne och nu öppnar vaccineringarna för unga upp till 16.
Synskadad sommarboende kritiserar skånsk vårdbyråkrati.
Nytt färdtjänstavtal klart i Vellinge. Samma bolag kör, men nu blir det möjligt att boka i en app.
Och även Klippan har ett nytt färdtjänstavtal med samma bolag som fortsätter köra.
Snart är det dags för Paralympics i Tokyo. Det allra första för tandemcyklisten Louise Jannering. Hör hennes tankar om det, hur det är att cykla på en velodrom och varför flera dagars träning i en bastu är en bra idé.
Spänning, spioner och raffel blir det i månadens talbokstips som kommer från stadsbiblioteket i Kristianstad.
Veckans skånska tempel är tre. Vi tar en titt på några av kapellen på Östra kyrkogården i Malmö som arkitektstudenter från hela världen vallfärdar till.
Öppnat och stängt med lekplats, hotell och sommarpub.
Evenemangstips med tangobästare och paraplyförbud.
Kalendern med maratonlopp och röt månad.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med bara lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist, redaktionsrutan.
Vi börjar med coronaläget som såg ut så här när vi gick in i studion i tisdags.
Coronasmittspridningen har ökat igen för andra veckan i rad. Från knappt 200 till drygt 350 fall i förra veckan. Och ökningen sker i hela Skåne. Eller i snitt 58 nya konstaterade fall om dagen jämfört med 23 för en vecka sedan. Ökningen är visserligen från låga nivåer men det är oroväckande, säger Smittskydd Skånes Eva Melander i ett pressmeddelande. Två av tre av de nya fallen är i åldersgruppen 10-39 år, som vaccinerat sig i mindre grad än äldre. Fler testar sig också nu och en större andel prov visar på covid. Fast bland de som är över 60 år är fallen få och på till exempel äldreboenden inga alls. Antalet som inlagda på skånska sjukhus med covid minskade från 10 personer förra veckan till 6 i tisdags. Vilket förstås är en stor förbättring jämfört med i början av sommaren. Och på onsdag den här veckan, alltså den 28 juli, öppnar vaccinbokningarna för ungdomar i gymnasieåldern. Det vill säga de som är födda 2004 och 2005. Med Region Skånes förhoppning att många ska göra det i tid till höstterminens start. Själva vaccineringen av dem börjar den 4 augusti. Och den gruppen får bara Pfizers vaccin. Något särskilt samtycke från vårdnadshavaren ska inte behövas. Och som tidigare finns det ett antal mottagningar att välja på, till exempel via hemsidan 1177.se. De flesta kräver någon form av e-legitimation, som till exempel BankID, medan flera av dem inte accepterar e-legitimationen Freja ID Plus, som många unga använder. Men som tidigare kan man boka tid utan e-legitimation på till exempel sin vårdcentral. Totalt har nu mer än 70% eller drygt 800 000 av skåningarna fått minst en dos. Medan drygt 530 000 är färdigvaccinerade. Drygt 157 000 skåningar har nu haft covid-19 och 1767 personer har avlidit. De lättade restriktionerna är som tidigare, med öppna krogar och höjda besökstak. Det har också blivit lättare att resa, till exempel utomlands, framförallt med ett så kallat covid-bevis på att man är fullvaccinerad. Men villkoren i olika länder skiljer sig åt och det gäller att ha koll på vad som gäller var. Folkhälsomyndigheten vill också att alla som återvänder från ett land utanför Norden gör ett PCR-test vid hemkomsten. Och som tidigare tillhålls alla att stanna hemma om man känner sig minsta sjuk, att hålla avstånd och att arbeta hemifrån om det går. Och som tidigare att tvätta händerna.
Rapporterade Mats Sundling.
En synskadad kvinna från Stockholm, tidigare bosatt i Skåne och med sommarhus i Lönsboda, kritiserar nu regional byråkrati efter att ha sökt vård på CSK i Kristianstad. Kvinnan har frikort utfärdat av Region Stockholm, men när hon behövde akutvård under sitt besök i Skåne så visade det sig att Region Skåne inte har möjlighet att se frikortet i sitt system. Kvinnan uppger också att hon då ville ringa Region Stockholm och få uppgifterna om frikortet den vägen. Men det hade mottagningen i Skåne inte velat gå med på, säger hon till Kristianstadsbladet. Eftersom hon måste betala för akutbesöket önskade hon göra det med bankkort. Men det hade mottagningen först inte velat gå med på, utan man ville skicka en faktura som kvinnan inte hade kunnat läsa. Dessutom menar kvinnan att det borde finnas möjlighet att som synskadad få hjälp att söka färdersättning direkt i kassan. Därpå följde många kontakter med tjänstemän för att reda ut hur de skulle få tillbaka sina inlägg. En representant för vårdfaktureringen bekräftar till Kristianstadsbladet att det saknas ett gemensamt system för hantering av frikort mellan Sveriges regioner. Kvinnan i sin tur säger att hon är mycket nöjd med den vård hon fick på CSK, men konstaterar att byråkratin måste göras enklare för vanliga människor.
Vellinge kommun har nu slutit ett nytt avtal om färdtjänst och skolskjutsar och det börjar gälla den 1 september. Det var i början av sommaren som hittillsvarande entreprenören Vellinge Taxi sa upp sitt avtal med kommunen. Avtalet hade gett Vellinge Taxi en fast ersättning oavsett körsträcka och antal körningar. Men då körningarna halverades på grund av coronapandemin ville kommunen också halvera ersättningen. Det gick taxibolaget inte med på, vilket tvingade kommunen att snabbt göra en ny upphandling. Den avslutades i förra veckan och kommunen har nu ett avtal om färdtjänst igen, säger tekniske chefen Ulf Andersson.
Det har vi. Det blir Vellinge Taxi som kommer att ha det här uppdraget från augusti, september i år och 3 år framåt.
Och det är Vellinge Taxi som har kört hittills också, så vad blir skillnaden?
Skillnaden är att vi har en annan ersättningsmodell. Från att tidigare ha ett fast pris så har vi nu en rörlig ersättning som är baserad på hur mycket som faktiskt har körts. Det är en stor skillnad. Det andra är att, som jag vill lyfta fram, är att vi får en högre kvalitet jämfört med tidigare avtal. Det handlar framförallt om att vi har ett navigationssystem nu som kopplas till Vellinge Taxis beställningscentral där vi har kontroll på var fordonen är, hur mycket de har kört, vilken väg de har kört, och det har vi i realtid, alltså direkt till oss. Viktigt för oss, för säkerheten för de som åker med, men också att vi kan ha kontroll på vad som faktiskt har körts.
Ni kan alltså se exakt var bilarna är, vilken väg de har tagit och hur långt det är kvar till de kommer fram till kunden.
Det stämmer.
Har det varit problem med det hittills?
Nej, men vi tycker att det här är en viktig del för oss att jobba med. Det handlar ju framförallt om säkerheten för de som åker med, så att vi kan, om det behövs, vidta åtgärder snabbt.
Och så kommer Vellinge Taxi att få betalt då på ett annat sätt efter körda kilometer och inte en fast ersättning efter hur långt man tror att de ska köra på ett år. Vad innebär det i reda pengar för er och för taxibolaget?
Ja, vi kan väl säga att skillnaden mellan det gamla avtalet och nuläget just nu är väl att ersättningen har ungefär halverats. Nu beror det ju på den situation vi är i när det gäller pandemi och så vidare. Det kommer väl att normaliseras, hoppas jag och alla andra. Så att vi landar väl i ungefär samma ersättningsnivå som tidigare då, är bedömningen.
Kommer färdtjänstresenärerna att märka någon som helst skillnad när det gamla avtalet övergår i det nya nu?
Jag hoppas att övergången ska bli smidig och att vi ska kunna upprätthålla samma kvalitet som tidigare. Det blir ju samma bolag, så att förutsättningarna finns ju för att den ska kunna ske egentligen utan några problem alls. Framförallt är det ju för oss som kommun att vi får bättre kontroll på var fordonen befinner sig och också en bättre kontroll på vad vi faktiskt betalar för. Där ligger de stora skillnaderna. Så att de som åker färdtjänst, skolskjuts, arbetsresor hoppas jag ska uppleva det här som smärtfritt.
Har du hört av, eller ni på kommunen hört av, att folk har varit oroliga nu under den här tiden?
Ja, jag har fått en del samtal från de som har nyttjat tjänsten där man är orolig för förändringen och att den skulle vara negativ. Så att visst är det så.
Men den oron behöver man inte känna nu alltså?
Nej, det tycker jag inte.
Fick ni många anbud förresten?
Vi fick endast ett anbud från Vellinge Taxi. Vi hade flera intresserade, men de valde att inte lämna. Men det anbudet vi har fått tycker vi är utmärkt, så att vi är nöjda.
Sa Ulf Andersson, teknisk chef i Vellinge kommun. Vellinge Taxis vd Jörgen Nilsson kommenterar uppgörelsen i ett mejl där han bland annat skriver att citat, vi ser mycket positivt på den nya avtalsmodell som kommunen tillämpat då den är lättare att räkna ekonomiskt på i den nya föränderliga situation som taxinäringen står inför, slutcitat. Och att det nya avtalet innebär förbättringar för kunderna, bland annat genom resande- och bokningsappar för resenärerna. Det vill säga att kunderna kommer att kunna se sina resor samt boka eller avboka dem i app om de vill. Naturligtvis är telefonväxeln kvar som vanligt lokalt på Söderslätt för de som hellre ringer, skriver Vellinge Taxis vd i sitt mejl till taltidningen. Reporter var Birgitta Fredén.
Taxi Ängelholm fortsätter att köra färdtjänsten i Klippan. Kommunen och taxiföretaget har kommit överens om att ta bort den särskilda upphämtningsavgiften vid transporter med specialfordon för rullstolar som infördes i det nu gällande avtalet. Däremot blir startkostnaden för specialfordonen kvar, det säger ekonomichefen Jan Enberg till taltidningen. Avtalet har också förlängts med till att börja med ett år och gäller nu till den sista januari 2023. De här extra kostnaderna för specialfordonen såg ut att bli mycket dyra för kommunen. Om man inte hade lyckats förhandla ner priset hade avtalet fått sägas upp och en ny upphandling av färdtjänsten göras, menar kommunen. Hur mycket dyrare det verkligen hade blivit är svårt att säga eftersom coronapandemin inneburit kraftigt minskat färdtjänstresande. Det säger kommunalrådet Hans-Bertil Sinclair, moderat, till taltidningen. Alternativet att lämna över färdtjänsten till Skånetrafiken har aldrig varit aktuellt. Skånetrafiken betraktar färdtjänsten som kollektivtrafik medan Klippans kommun ser det som en service till äldre och funktionsnedsatta, säger Sinclair. Bland annat kan färdtjänstresenärer i Klippan göra kortare uppehåll i resan vid bankomat eller apotek eller liknande. Och föraren kan också hjälpa till att bära in matkassar.
I Tokyo invigdes OS i fredags och spelen är nu i full gång, ett år försenade. Och om ett par veckor är det dags för Paralympics på samma arenor. En av de fem synskadade idrottarna som ska dit är 24-åriga Louise Jannering som tävlar i tandemcykling. En 7 år lång elitsatsning ledde tidigare i somras till en fjärde och en femte plats i VM i Portugal och en biljett till Tokyo.
Jag blev otroligt glad när jag fick veta att vi var uttagna till Paralympics i Tokyo. Och det blev både jag och mina två piloter som jag cyklar och tävlar med eftersom jag tävlar i tandemcykling. Så det var en blandning av stolthet över det vi har åstadkommit tillsammans och glädje och spänning också naturligtvis.
Mm. Pilot, det betyder att det är en seende som sitter fram och trampar och styr och du sitter bakom.
Ja, och trampar jag med men styr. då inte, utan det är den som ser som är piloten och sitter där fram och som, precis som du säger, trampar och styr och också fattar taktiska beslut när det behövs.
Mm. Och du ska ställa upp i 4 tävlingar i Tokyo.
Ja, det blir så.
Ja.
Yes. Ja, för jag tävlar ju då både utomhus på landsväg, så då så kör man dels ett individuellt lopp med lite kortare start som kallas för tempolopp, där det helt enkelt handlar om att ryggalägga en sträcka på så kort tid som möjligt. Det brukar vara runt 3 mil i vårt fall. Och sen så är det linjeloppet där alla kvinnliga tandemcyklister startar samtidigt, och sen är det först en övermål eller mållinjen som gäller, så det är mycket mer liksom taktiskt krävande. Det brukar vara 8-10 mil för oss. Och sen så cyklar jag velodrom också, alltså banor i en velodrom. Så då kommer vi att köra dels 1000 meter sprint och en annan grej som heter 3000 meter förföljelse. Vilket i princip båda två betyder att man ska cykla 1 kilometer och 3 kilometer så fort man bara kan.
Mm. Velodromcykling är ju inte så känt i Sverige. Ja, vad är skillnaden där? Man ska cykla på en rund bana.
Ja, precis. Det är då inomhus som sagt i en velodrom, och så är det en bana som är oftast 250 meter lång, och så lutar den och så går den runt i formen, den här formen av en nolla ungefär kan man säga. Så det är 2 kurvor för varje varv och så raksträckor, och så lutar den här banan ganska mycket, men det känner man inte så mycket när man cyklar på banan faktiskt. Men det däremot så ser det lite läskigt ut, och så har man också en helt annan typ av cykel. Man har inga växlar, utan man cyklar alltid på samma utväxling, och så har man heller inga bromsar. Så det är två ganska olika typer av utrustning och teknik.
Och det finns bara en sån bana, och det är i Falun, och dit åker du en gång i veckan, berättar du innan?
Ja, precis. I Sverige finns det bara en då, i Falun, så dit åker jag och min banpilot Jenny Eliasson så ofta vi bara kan och tränar tillsammans. Mm.
Cyklat har du gjort länge, har jag förstått. Elitsatsat har du gjort sedan 2014. Hur hårt satsar du på cykling?
Förlåt, jag måste ta en paus för nu skriker de på mig. Vänta lite. Ja, jag är ledsen. De var tvungna att säga till att de skulle sätta segel. Jag förstår dem.
Ja.
Så nu kan det låta lite. Du får säga till i så fall. Det kommer bara vara kort i så fall.
Inga problem. Och då ska vi säga det att du befinner dig på en segelbåt under seglats just nu. Så att det kan höras lite segelljud. Var befinner du dig just nu förresten?
Nu befinner vi oss strax söder om skärgården utanför Nynäshamn kan man säga.
Mm. Som du är uppväxt i.
Ja, det stämmer bra.
24 år, pluggar i Uppsala, bor i Stockholm också.
Ja, lite grann nu under pandemin när det är distansundervisning. Men jag har en lägenhet i Uppsala och det är där jag bor. Och så pluggar jag då ett masterprogram i statskunskap vid Uppsala universitet.
Och det är på heltid samtidigt som du satsar på Paralympics. Hur mycket tränar du egentligen? Cykling är en sån här sport som man behöver träna mycket i.
Ja, men det är ju det. Det är framförallt att man behöver träna många timmar. Men jag försöker få in så många timmar jag överhuvudtaget liksom har energi till. Och sen så beror det ju lite på var i säsongen man är också. Men jag tränar mer eller mindre varje dag. Och sen så har man någon vila där veckan. Och ibland är det ett pass om dagen och ibland är det 2.
Mm. Och du har ju 2 piloter då, en på landsväg och en på velodrom. Men sen tränar du en hel del själv också. Hur går det till?
Ja, det går till så att jag har helt enkelt stationära cyklar utspridda på lite olika ställen. Framförallt i Uppsala och sen i Stockholm då, hos mina föräldrar. Och så har jag också dels sådana vanliga spinningcyklar på vissa ställen. Och sen så har jag också en vanlig singelresecykel som man sätter upp på en typ av ställning så man kan sitta och cykla på cykeln utan att liksom komma någon vart. Och mina piloter tränar ju också väldigt mycket själva då. Men de ser ju så, för de är inte riktigt samma praktiska utmaning som för mig.
Och sitta och trampa på en cykel i ett hörn inomhus, det låter som det är rätt, vad ska jag säga, det kan bli lite tråkigt kanske, de flesta tycker.
Ja, Ja, folk tycker att man är lite galen och så är det ju. Alltså, det är ju helt klart roligast att cykla utomhus eller åtminstone tillsammans med andra. Men man gör det för att det i grund och botten är väldigt roligt att tävla. Och ja, jag gör det som krävs helt enkelt. Och så hjälper det ju till med musik och pottar och sånt. Och så försöker vi som sagt cykla så mycket tandem som vi överhuvudtaget bara kan tillsammans också.
Landsvägscykling eller velodromcykling, ja. Vilken gren är du bäst i, skulle
jag
vilja säga?
Jag eller vi ska jag nog ändå säga, för till syvende och sist är det ändå en lagsport. Jag har och vi har tävlat mest i landsväg och det var så vi började. Så att det är helt klart landsväg som vi är bäst på och som vi troligtvis kommer att placera oss bäst på i Paralympics i Tokyo. Men velodromcyklingen är på uppgång och så får vi se lite hur den utvecklar sig över tid. Mm. Det är ju en helt annan typ av cykling så det kräver tid att bli riktigt bra på det. Mm.
Formen idag, hur är den?
Formen idag är god. Vi tränar på och ska på ett träningsläger, jag och min ena pilot i en velodrom i Danmark nästa vecka. Och så jobbar vi på hårt med värmeträning för att vänja oss vid det tuffa klimat som kommer att vara i Tokyo. Det kommer att vara väldigt varmt och fuktigt, troligtvis. Så det lägger vi mycket krut på.
Ja, hur tränar man värmeträning?
Ja, det mest basala är ju att man helt enkelt tar på sig en väldig massa kläder och cyklar inhus utan fläkt. Sen så finns det också ett klimatlabb på Bosön på Lidingö. Så dit åker vi ibland och då kan de liksom simulera det klimatet som troligtvis kommer vara i Tokyo. Så att vi verkligen får träna på just det klimatet. Så det ska vi bland annat göra flera dagar i rad innan vi åker till Tokyo.
Som att cykla i en bastu då lite grann?
Ja, det är ungefär som att cykla i en bastu.
Ja, hur kommer det gå i Tokyo tror du då? Vad har ni för målsättningar? Medalj?
Prio ett är helt klart att vi ska komma dit och vara så väl förberedda som vi överhuvudtaget kan. Med allt från det fysiska till det mentala till det mekaniska. För cykel är verkligen en liksom materialsport också. Men sen så är det klart att ja, vi är tävlingsmänniskor och det är klart att vi kommer gå för allt vad vi kan. Jag skulle väl tro att våra chanser till goda placeringar är absolut störst i landsväg. Men man vet aldrig. Så det är klart att vi går för det. Sen så är vi väl inga givna medaljkandidater. Men det finns alltid en liten möjlighet. Vi ska ta de chanser vi får.
Sa cyklisten Louise Jannering som tillsammans med sina två piloter Anna Svärdström och Jenny Eliasson alltså deltar i fyra olika tävlingar i Paralympics i Tokyo. Vid sidan om bastucyklingen vi hörde om som förberedelse väntar också SM i tempocykling den 7 augusti. Reporter Mats Sundling.
Juli månads talbokstips är helt inriktade på spänning, spioner, deckargåtor, thrillers och annat raffel. Det blir österländskt, malmöitiskt, isländskt och brittiskt med mera. Tipsare är Karin Gustafsson och Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad. Och Stefan är först ut.
Då börjar jag med Skymningstid av Henrik Bromander. Det är en talbok med text, inläsare Örjan Blix och den är 13 timmar och 46 minuter lång. I ett svenskt 1970-tal följer vi främst två personer. För det första har vi säkerhetspolisen Monica Nilsson som i yrket ägnar sig åt att kartlägga svensk högerextremism. Något som under den här tiden det inte läggs några större resurser på. Det är Monica och så ett par personer till som lite småsömnigt spanar på Nordiska rikspartiet och diverse andra små grupper. Vänstergrupperingarna ägnas ett betydligt större intresse. Den andra personen vi följer är major Gunnar Björk vid P10 i Strängnäs. Hans karriär har stannat av efter en incident under en övning då flera värnpliktiga kom till skada. Men Gunnar är även gruppledare inom en cell av den hemliga Stay Behind-rörelsen. Små grupper tänkte att göra motstånd mot en eventuell sovjetisk ockupation och de var topphemliga. Gunnar och hans grupp övar ständigt på att klara sig ut i naturen och håller föreläsningar för varandra om motståndarsidans knep och kapacitet. På ett sätt är allt frid och fröjd. Gunnar och hans mannar, de är motiverade och samtidigt som det är allvar så känns det ändå som ett ganska hypotetiskt scenario som de övar inför. Men så kommer det nya direktiv uppifrån. Stay behind-grupperna ses som en belastning som ska avvecklas och deras vapen och utrustning tas ifrån dem. Gruppen känner sig sviken av sina överordnade och planerar att göra ett inbrott i ett vapenförråd för att åtminstone återta sina vapen. Det är ju inte mer än rätt, resonerar de. Ett snabbt inbrott och så bara ta varsin k-pist. Men nu är Gunnar och hans grupp inne på ett sluttande plan och Gunnar får allt svårare att leda gruppen som börjar ta egna initiativ. Polisen Monica Nilsson snappar så småningom upp rykten om att en högerextrem organisation planerar ett terrorbrott av något slag. Hon har egentligen inga handfasta bevis, bara sin magkänsla, och hon kan inte räkna med något stöd från sina chefer. Hon beslutar sig då för att på egen hand utföra spaningar och så småningom framstår en viss major Gunnar Björk som en intressant figur. Henrik Bromander har här skrivit en mycket spännande roman som anknyter till många händelser i vår närhistoria. Till exempel gisslandramat på Bulltofta och ockupationen av Västtysklands ambassad.
Känns det som fantasi och fiktion eller känns det som att det här skulle kunna vara möjligt?
Ja, jag tycker det känns som att det skulle kunna ligga ganska nära verkligheten. Så jag gillade den.
Nu är det så att ni är ute i deckare och spänningsvärlden, bägge två. Hur kommer det sig att du har valt att gå helt på deckarsidan, Karin, den här gången?
Ja, det blev så. Jag läser ju inte mycket deckare egentligen, men nu har jag ju hittat några stycken här. Jag har ju vissa favoriter då, men jag har upptäckt en ny, den isländske deckarförfattaren Ragnar Jonasson. Så därför så tänkte jag att då tar jag med den. Han har skrivit flera böcker och det här är hans nyaste och jag har inte läst dem tidigare, kan jag säga. Den här heter Snöblind. Talbok med text 8 timmar 54 minuter och inläsare David Zetterstad. Ari Thor är i slutet av sin polisutbildning och söker jobb, vilket inte visar sig vara helt lätt. Och när han blir erbjuden en tjänst i det lilla samhället Siglufjörður på den norra Islandskusten tackar han genast ja. Detta utan att konferera med sin flickvän Kristin som blir arg och besviken. För hon studerar till läkare och måste bo kvar i Reykjavik. Den november när Ari kommer till Siglufjörður. Han möts av sin blivande chef, den gemytlige Thomas. Denne menar att Aris tidigare studier i filosofi och teologi kan vara till nytta i hans arbete i det lilla samhället. För här är polisarbetet annorlunda än i större städer. Betydligt lugnare och mer inriktat på att ta hand om människor. Men det ska visa sig att det inte alls är så lugnt i Siglufjörður. Här kommer att hända dramatiska saker. Och dessutom visar det sig att många döljer hemligheter. Det finns många intriger som är svåra för en nykomling att se. En gammal man faller ner för en trappa och dör. Ari tycker det verkar misstänkt eftersom mannen fallit baklänges. Men Thomas vill helst inte ha brottsmisstankar utan menar att det måste vara en olyckshändelse. Men när en kvinna hittas knivskuren blödande i snön utanför sitt hus måste han ändra sig och inse att det kan ske allvarliga brott även här. Ragnar Jonasson är bra på att skildra personer och relationerna mellan dem och skildra miljön i samhället och den omgivande naturen. Den klaustrofobiska känslan som Ari upplever när orten blir isolerad i snöovädret blir tydlig.
Hör du till dem som har Islands drömmar eller har du redan hunnit vara där?
Jag skulle väldigt gärna vilja åka till Island. Jag har tyvärr inte varit där. Jag hoppas att det blir verklighet någon gång.
Och Stefan fortsätter med
Fallet av Lars Wildereng. Talbok med text, inläsare Åke Lindgren, 8 timmar och 53 minuter. Boken tar sin början i det tidiga 2000-talet. IT-bubblan har spruckit en tid innan, men huvudpersonen Mikael har då inte hunnit komma ut riktigt i arbetslivet, så han drabbas inte nämnvärt av det. Han jobbar själv i IT-branschen och ekonomin börjar nu gå som tåget. Genom spekulationsaffärer gör han en snabb bostadskarriär. Från en liten lägenhet till en större, från denna till en ännu större och när barn nummer två är på väg börjar han snegla på att bo i villa i något finare område i Stockholm. Fastighetsvärdena ökar och ökar och Mikael tycker att han kan unna sig och familjen dyra semestrar, gå på fina restauranger, byta kök, byta badrum. Det är ju bara att låna ett par hundratusen till på bostaden för att få loss pengar. Han blir kort sagt fartblind. När så marknaden mattas av gör han stora förluster. Hans sambo går ifrån honom och tar barnen med sig och till slut hamnar Mikael på gatan. Historien växlar mellan tillbakablickar på hans uppgång och fall och nutiden då han i vinternatten köper en pistol av en skummis på gatan. Han ska ge sig ut på en hemturné till de bankmän och mäklare som han anser har skulden till hans nuvarande situation. Fallet är en sedelärande berättelse i thrillerform och har man sett Lyxfällan på tv eller läst sina Sparas lösa, då vet man bättre än att gå i Mikaels fotspår. Har man inte det så är det här en nog så avskräckande berättelse om att inte gapa efter för mycket, för då kan man nämligen mista hela stycket.
Trovärdig?
Ja, det är väl bedömningsfråga. Men jag tycker han ändå skildrar rätt bra det här fallet. Både för att det är ju rent materiellt han faller, men han faller ju också psykiskt. Så att han mår inte så bra, Mikael, det inser man verkligen.
Ja, jag har läst en deckare av Richard Osman som heter Torsdagsmordklubben. Talbok med text 13 timmar 19 minuter och inläsare Marika Bergström. Den här har flera äldre personer i huvudrollerna. Elizabeth, Joyce, Ibrahim och Ron. De bor på det lyxiga äldreboendet Cooper's Chase på den engelska landsbygden. På torsdagarna träffas de för att försöka lösa ouppklarade mord. De kallar sig Torsdagsmordklubben. Det var Elizabeth som startade klubben tillsammans med sin väninna Penny. Penny hade före sin pensionering varit kriminalinspektör vid Kentpolisen och hon tog med sig olösta mordfall till gruppen. Efter att Penny blivit sjuk så har hon så småningom ersatts av Joyce. Joyce har bakgrund som sjuksköterska, Ibrahim som psykiater, Ron som stridbar fackföreningskämpe. Elizabeths bakgrund är oklar, men hon har också haft koppling till polisen. Hon har en mängd användbara kontakter, personer som är skyldiga hennes tjänster som kan vara användbara i utredningarna. Cooper's Chase har tidigare varit nunnekloster. Men när sista nunnan dog så såldes det och förvandlades till äldreboende med lyxiga lägenheter. Ägaren är mest intresserad av att tjäna så mycket pengar som möjligt och försöka hela tiden hitta kryphål i försäljningskontraktet för att kunna bygga fler lägenheter. Till och med i det gamla kapellet och på den gamla kyrkogården. Elizabeth bjuder in olika personer till klubben för att föreläsa om olika ämnen. Och en av dem är polisassistent Donna de Freitas som kommer att få en viktig roll i handlingen i den här boken. För det sker nämligen ett helt nytt mord med koppling till Cooper's Chase. Och Torsdagsmordklubben bestämmer sig för att göra en egen utredning. Elizabeth får användning av sina många kontakter och kan på så vis bidra med upplysningar till polisen som i den här utredningen består av kriminalkommissarie Chris Hudson och assistenten Donna de Freitas. Och i sin tur så kan Torsdagsmordklubben få en del information från polisen, motvilligt till att börja med, men det utvecklas till ett samarbete. Många böcker med äldre personer i huvudrollerna skildrar dessa ganska ytligt, tycker jag. De blir lustigkuddar eller kufer. Här tycker jag personporträtten är djupare. Personerna har haft inflytelserika poster i samhället. De har en historia och de bär på många hemligheter, ofta tragiska.
Därifrån till Den ovillige mördaren av Seth Mattsson. Talbok med text, inläsare Christer Modin och den är 12 timmar och 17 minuter lång. Seth Mattsson har skrivit en hel serie böcker som utspelar sig med 40- och 50-tals Malmö som fond. Det här är bok nummer 6 i serien, men det går utmärkt att läsa dem fristående trots det. Så vill man så kan man ju naturligtvis ta dem i ordning och börja med den som heter Ondskans pris som utspelar sig precis efter andra världskriget där ett mord äger rum bland flyktingar som kommit med de vita bussarna till Malmö och blivit inkvarterade på Malmöhus. I den här aktuella boken, Den ovillige mördaren, har vi hunnit fram till mitten av 50-talet och kommissarie Douglas Palm är nu frånskild och lever ett eländigt ungkarsliv i en nedgången lägenhet. En honom närstående ung man som nästan blivit något av en son till honom har försvunnit från bostad, arbete och boxningsklubb där han brukar hålla till. Nära i tiden försvinner en ung flicka från ett vårdboende och det är den unge mannens syster. Kommissarie Palm misstänker att han kan ha fört bort sin syster eftersom hon stod i begrepp att flyttas till en institution med betydligt sämre förhållanden. 1956 är också året för revolten i Ungern och i Budapest får vi följa några ungdomar som gör motstånd mot den sovjetiska ockupationsmakten. En svensk journalist som förekommer i några av de tidigare böckerna. Han har levt utomlands några år och är något av en vinddriven existens. Han ser chansen till ett scoop och tar sig in i Ungern. Hans något cyniska inställning att det är ett bra scoop och komma in och rapportera från revolutionen, det ändras snart då han får sympati för kampen och känner att han får mening i sitt liv. Till slut slås ju revolten ned och några av de tongivande revoltörerna blir tvungna att fly för sitt liv undan repressalier. Och så småningom citerar sig handlingen i Malmö då en del revoltörer efter flykten hamnar i Skåne. Liksom i bok nummer 1, Ondskans pris, så mördas en av flyktingarna och motivet är oklart. Men det kommer snart att redas ut.
Hur är den som skildring av tiden och historia? Är det en bra bok att läsa för den som inte vet så mycket om 56 och Ungern till exempel, förutom att det är en spänningsroman?
Jo, men absolut. Jag lärde mig mycket. Jag är inte så kunnig, så att det är ju härligt att få sig lite historisk kunskap utan att behöva läsa fackböcker.
Och där hade vi en bok i Malmö-miljö och nu förflyttar vi oss istället ut på Österlen.
Ja, just det. Jag har läst en bok som heter Döden går på visning. Det är en klassisk pusseldeckare av duon Anders de Lamotte och Måns Nilsson. Och det här är ju då en oväntad duo, kan man säga. För Anders de Lamotte är ju en känd deckarförfattare. Men Måns Nilsson har ju mig veterligt inte skrivit några deckare innan i alla fall. Han är ju känd som den ena i duon Anders och Måns, eller Ankan och Måns. Det är en talbok under produktion. Döden på visning är den första boken i en planerad serie kallad Morden på Österlen. Det är som sagt en klassisk pusseldeckare med ett antal personer inblandade. Och bland dessa återfinns mordoffer såväl som mördare. Jesse Anderson är kändismäklare och tv-stjärna. Hon har startat ett byggprojekt alldeles vid havet en bit söder om Simrishamn. Det är tänkt att bli en samling lyxvillor i glas och betong och den första är klar och till försäljning. Projektet har stött på hårt motstånd från lokalboende, men Jesse är inte den som ger sig utan fast besluten att genomdriva det. Kriminalkommissarie Peter Winston från Stockholm är på besök i trakten. Efter några svimningsanfall har han beordrats sjukskrivning för att vila upp sig. Hans exfru och dotter bor på ett slott i närheten tillsammans med fruns nye man. Och Peter har hyrt en stuga för att passa på att vara så mycket med sin dotter som möjligt. Trots sjukskrivningen dras han in i utredningen tillsammans med den lokala kriminalassistenten Tove Esping när Jesse hittas död. Är det en olyckshändelse eller mord? Samarbetet mellan poliserna gnisslar ordentligt till en början. Tove vill helst inte ha hjälp av någon översittare från Stockholm. Men efterhand lär de sig att uppskatta varandra. Det är ett härligt persongalleri. Det är härliga skildringar om miljön på Österlen. Den som kan sitt Österlen känner igen sig.
Avslutade Karin Gustafsson, som tillsammans med kollegan Stefan Sjölund på Stadsbiblioteket i Kristianstad hade sammanställt månadens boktips. Och böckerna de föreslog för sommarläsning var följande: Skymningstid av Henrik Bromander, Snöblind av Ragnar Jonasson, Fallet av Lars Wildereng, Torsdagsmordklubben av Rickard Osman, Den ovillige mördaren av Seth Mattsson samt Döden går på visning av Anders de Lamotte och Måns Nilsson. Reporter var Dodo Parikas. För 100 år sedan invigdes Östra kyrkogården i Malmö, där det finns hela 4 kapell, eller Skånska tempel som vår sommarserie heter. Kyrkogården den ritades av mästerarkitekten Sigurd Leverens och utgick från Hohögsåsen. Då omgärdades den av ett jordbrukslandskap. Idag av bland annat Håkanstorps och Rosengårds bebyggelse. Men bakom trädplanteringar syns inga höghus. När vi tillsammans med Malmös tidigare kyrkogårdschef Malte Salgren och kapellvaktmästaren Thomas Allander tar en titt på Sankta Birgitta-kapellet. Det ligger liksom infällt i åsen och pelarraden utanför entrén ser ut att vara hämtad direkt från ett antikt tempel.
Det är ju egentligen inte så många malmöbor som känner till anläggningen här ute och förstår storheten i den egentligen. Jag älskar Birgittakapellet. Det här är liksom antikiserande. Man tänker sig ett tempel från Egypten. Det här verkar med kolonnerna utanför och kapellet också med kolonner. Det är väldigt mörkt alltså, men det är väldigt, väldigt fint.
Mörkt inuti, men inte utanpå. Det är väldigt ljust.
Det har en sån oerhörd tyngd egentligen, det här kapellet då.
Altardelen är väldigt mörk. Och så är det pelare med marmoreringar på sidorna som är bredare ner till och smalnar av uppåt. Och en fris ser ut som ett antiktempel.
Det gör det nog lite grann, kan man tycka.
Jo, absolut. Absolut.
Vad är det som gör att du gillar det här rummet?
Jag tycker om antiken. Det är ju historiens väggar, speciellt Egypten, deras tempel. Jag tycker han lyckas bra med detta leverans. De här kolonnerna ute och inne. Och takhöjden och volymen. Det är en speciell atmosfär. Det är verkligen fint.
Du saknar inte dagsljuset, för det försvinner ju nästan om man stänger dörrarna.
Ja, som organisk tjänst så vill man kanske inte alltid ha så ljust. Och lever så är det mycket belysning med lampor, armaturer i olika dimensioner och strukturer.
Det är inga spotlighter.
Inga spotlighter, nej, precis. Och jag kan tänka mig hans idé, men detta också var att det skulle vara så doft och så lite ljus som möjligt.
Strax in till Sankta Birgitta-kapellets ganska låga pelargång under åskantens vajande gulnade gräs skymtar ytterligare några pelare under tak, nu i betydligt blygsammare format.
Man skulle dra in spårvägstrafiken här och det är en liten väntkur för hållplatsen till spårvägen var det tänkt som.
Och vi går upp på åsen ovanför Birgitta-kapellet.
Den är omlagd faktiskt, den här trappan, för den var så himla dålig. Den hade satt sig så mycket så vi la om den här.
Och här är en ren sommaräng på taket.
Ja, ängsmark med ängsblommor. Slåtter en gång om året. Det här är ju en fin plats tycker jag på kyrkogården. Man ser liksom idéerna, hur det är tänkt med rumsindelningar. Den här strama delen på södra delen på kyrkogården då med klippta häckar, låga buktmoshäckar, grusgångar, klippta trädalléer och den här åsen då som delar av hela östra kyrkogården. Och på 1600-talet här så utkämpade ju svenskarna och danskarna lite slag här ute också. Så detta var ju en del i försvarsanordningen också.
Och leverans förslag till hela det här området, det hette faktiskt Ås.
Ås hette det, hette förslaget. Och sen har du den här, jag hade ett gäng norrlänningar här nere. Jag dristade mig att säga bokskogen. Skog sa de, du vet inte vad skog är. Nej, så därför kallar jag det bokridå nu. Så. Idag inramar ju den kyrkogården på ett fantastiskt vis. Du har Rosengård på andra sidan, skärmar av mot husen. Du har ringvägen här utanför, skärmar av från trafikbuller. Så den famnar in kyrkogården på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Vilken är din favorit?
Av
kapellen?
Det är ju dessa två tvillingkapellen, Sankt Jesus och Sankt Knuts kapell.
Själva fasaden påminner väldigt mycket om en del som byggs ute på nya Limhamns sjöstad. Det är alltså tegelvarianter, ja, i färger, olika grått och brunaktigt.
Det använder man ju då mycket när man producerar bostadshus. Men de här byggdes ju under kriget. Blev klara 1943, att importera material och sånt, det var ju helt omöjligt, utan man plockade fram material från Sverige och de är byggda egentligen i marmorflis i fasaderna här, i Gottorpsmarmor, och det var egentligen en restprodukt som man då använde till detta. Då får man den här fina levande ytan i det.
Alltså i mina ögon ser det väldigt mycket nutid ut, inte 40-tal.
Han var ju en mycket speciell man, vad jag kan förstå, Sigurd Leverens här. Och han vågade utmana hela tiden och hade naturligtvis ett helt annat sätt att se på saker och ting än vi vanliga människor, så att säga då, och hittade de här fina formerna på kapellbyggnaderna här.
För den är uppdelad i flera byggnadskroppar, ser det ut som, kapellen.
Ja, det ursprungliga här, det var att det byggdes ett krematorium på just på denna platsen här då, 1931. Och det togs sedermera ur bruk. Men krematoriedelen ligger kvar. Och då sammanband man detta med de här båda kapellkropparna här då. Och om man tittar nu på de här byggnaderna som ligger lite högre upp än vad den andra delen. Hela de tekniska delarna och servicen upp till kapellen, den sker underifrån i gångar, och så hissar man upp kisterna i kapellen. Så att de är egentligen både sammankopplande och helt friliggande. Och idén var ju med detta då, också att man byggde det på det här viset, var ju att man kunde ha två förrättningar samtidigt. Man kunde hålla besökarna helt separerade.
Kommer vi in?
Vi kan kolla. Hallå, hallå! Jo, här var stora ridåer innan med almträd, och så ersatte vi dem då med lind istället, och så håller vi dem på en höjd så man kan få ett luftigt intryck här och se byggnaderna.
Vad fick du för bild av Leverens? Hur var han när han tänkte ut allt det här?
Han föddes 1885 och dog 1975, han blev alltså 90 år. Men han ägnade sig åt denna kyrkogården hela tiden, under hela sin levnad. Han vann ju en arkitekttävling 1916, och sen så var det invigning 1921, och sen dess har han hållit ett vakande öga på den hela tiden, i princip ända fram till sin död. Förr i tiden var det inte så många som vågade göra några större ändringar, för då var Leverens där med pekpinnen.
Han kanske håller ögonen på kyrkogården fortfarande.
Ja, han ligger begravd här borta i den bersån här.
Över vardera ingången till tvillingkapellen står två lutande skärmtak med takpannor av tunn men tung marmor som vilar mot ett ramverk av trä på stödjande pelare. Tämligen nytillverkade sådana, eftersom de ursprungliga gjort sitt.
Detta är betongpelare som är klädda med marmor, som vi köpte in uppe från Borghamns stenbruk som ligger uppe vid Norra Vättern. Allting mättes in, och även virke som vi köpte här, det är långsamvuxen furu som är impregnerad för det ska stå emot. Det är ju en väldig påfrestning på detta i och med det ligger helt friliggande.
Och det är alltså marmorplattor som vi ser där igenom, ja. Och i mina ögon ser det lite japanskt ut.
Ja, och nästan på kan man säga faktiskt. Den här strama elegansen kan man väl säga.
Och så är det en mosaik.
En mosaik, ja.
När så frukten är mogen låter han strax lien gå, till skördetiden är då inne. Och det är en ung man som är lieman. Är det, ja, så man ska föreställa sig döden?
Vi gör väl inte det normalt sett. Du förstår, när den här konstruktionen började ju vika då tidigare med de här träbjälklaget som ligger här. Och det ligger ju enorma tyngder med sten på detta då. Så vi fick ju plocka den alltihopa då, förvara det som, och sen så kunde vi återbruka en viss del av det. Allt annat måttbeställdes. Sen är de infästa här i en sinrik anordning. Stenarna ska ligga tryggt på plats.
Hur länge klarar det här sig nu?
Vi får väl hoppas på minst 50 år i alla fall. Men jag tror det håller mycket länge.
Nu går vi in. Skylten ceremoni pågår stämmer nog inte, va?
Inte nu, nej. Nej, det gör det inte.
Oj.
Ja, sen kommer man in i förrummet här då till kapellbyggnaden, och du ser allt material går igen som det var ute i fasaderna.
Även golvet, ja.
Även golvet går igen här. Även de här fina trätaken. Och vi ställer oss här i öppningen in till Sankta Getros kapell. Så mitt framför oss har vi en glasmosaik som är blyinfattad. Det är Sven Exet Eriksson som har gjort den. Och tittar vi då upp här mot högt upp på väggarna där vi har ljusinsläppen, så ser man inte fönstren från den där vinkeln, utan du har bara ett lugnt och fint ljusinsläpp.
Det är samma golv delvis, men det är också lite andra.
Ja, det är en liten finess med detta också här. Golven här och runt om här är då marmorflis. Och under bänkarna så är det träkubb, ekkubb. Väldigt små bitar som är satta på högkant ner här. Det är ingen tillfällighet att han har gjort det här bara, utan det hörs inga ljud ifrån detta om man sitter och skrapar med fötterna eller något sådana här saker, så att det ger också en prägel av lugn.
Och så är det enkla träbänkar,
ja,
det, som hänger, ja, ihop.
Och man kan nästan tycka det ser ut lite som lite dansk design.
Och så är det lampor.
Lätta armaturer i trä. Det harmonerar med träet och materialen och, som finns i kapellet, och det ger det här lugna ljuset.
Väldigt täta, tunna träplattor, ja, som, ja,
silar ljuset ut. Ja.
Och så är de avlånga och hänger lågt. Ja. Hur högt i tak är det ungefär?
Ja, 15 meter.
Och precis som du sa när vi var där ute, att när man kommer in så är det en väldigt lugn stämning. Och det var därför jag sa oj när vi gick in genom dörren.
Det är som att komma in i en annan värld, om man säger så nästan. Så att det, jag tycker det är en enorm känsla. De här väggarna också, som du ser, det är speciellt liv i dem. Det är tegel ifrån, jag sa innan här att det var svårt att få fram material för det var under kriget. Och naturligtvis använder man material från närliggande traktor. Detta är tegel från Lomma. Och om du tittar, du ser det här på teglet här. Här är inte fogat ena ut, utan det är en indragen fog. 20 mm skulle jag tro att den är indragen för att då skapa ett liv i väggen. Det blir ingen platt känsla, utan du får liv i väggen. Sen var det ju så här också när Sigurd Levans, när han hade tanken om de här kapellen när han ritade, att de skulle vara konfessionslösa, alltså helt utan religiösa symboler. Och det var väl för starkt egentligen för dåtidens styrande politiker och kyrkobestämda och annat då, att nej, det går inte igenom idag. Utan, men då gjorde han de här mycket små enkla korsen som sitter framme vid altaret. Och någon mer symbolik är här egentligen inte.
Via en förbindelsegång går vi över till det snarlika Sankt Knutskapellet bredvid. Även bakom kulisserna syns att Sigurd Leverenz tänkte på varenda detalj. Ta trappräckorna i utrymmena här. De är handtillverkade och vrider sig mjukt böljande ner mot källaren. Leverenz internationella berömmelse är så stor att utländska arkitekter på besök vill se även räckorna.
De här räckorna tycker man också är fantastiskt fina från arkitekternas håll, så att det tas mycket foto på de här, ska jag säga.
Och inne i det andra kapellet, Knutskapellet, så väntar en liten överraskning. Här är krucifixet lite större vid altaret, men det kan istället plockas bort om begravningsgästerna är av annan tro än kristen eller inte är troende alls. Kapellvaktmästaren Thomas Alander visar.
Jag bara lyfter av.
Sen är där en liten text under, och den hänger vid en träbit över bara, så att säga. Och det är ju krav på det också idag, att begravningsverksamheten ska kunna erbjuda lokaler utan religiösa symboler.
Det sa Malmös tidigare kyrkogårdschef Malte Sahlgren, som tillsammans med kapellvaktmästaren Thomas Alander visade oss tre av de fyra kapellen på 100-årsjubilerande Östra kyrkogården i Malmö, ritad av Sigurd Leverenz. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Tunaparken i Lund har en ny lekplats öppnat. En gång av romerska bågar leder fram till den. Och i lekplatsen finns bland annat ett flera våningar högt lekhus i trä. Inspirerat av Tuna slott. Fast nu med rutschkanor, nät att klättra i och ett långt rör att kana ner från tornet. I Lund har restaurangkedjan Sushi Yama öppnat på köpcentret Nova. Det är deras första restaurang i Skåne och fler sägs följa. I Norden finns kedjan på 60 ställen. I Staffanstorp har hotell Gästis öppnat in till gästgivargården och med samma ägare. Hotellet lär vara det första som öppnats där i modern tid och har 29 rum och 2 sviter samt konferenslokaler. Adressen är Stationsvägen 2. Själva gästgivargården, kan vi tillägga, har däremot semesterstängt till den 4 augusti. I Eslöv har Remmalöv gårdsbryggeri öppnat sin sommarpub igen efter att ha haft stängt förra sommaren. Den är utomhus på bryggeriets gård och ölen serveras i små glas med enklare tilltugg. Öppet onsdagar och torsdagar till och med augusti på adressen Remmarlöv 1501.
Evenemangstips. Ribbingsberg konsert och galleri i Simris öppnar igen med en musikhelg. Först ut är pianisten Hans Paulsson som tolkar Beethoven och Mozart fredagen den 30 juli 19.00 till 21.00. Den 31 juli samma tid framför gitarristen Celia Linde egna kompositioner och gitarrklassiker. Och söndag 1 augusti 19.00 spelar stråkkvartetten Baltoskandia bland annat Shostakovich och Haydn. Biljetter för 250 kronor per kväll bokas på hemsidan ribbingsberg.com eller ett sms till 0708 70 76 23. Serveringen är öppen från 18.00. Adress Simris 171, Simrishamn. På utescenen vid Öja krog i Ystad blir det fredagen den 30 juli konsert med Daniel Adams-Ray. Tixter säljer sittplatsbiljetter för 495 kronor. Insläpp 17.30, konsertstart cirka 20. Åldersgräns 13 år. Och Öja krog ligger på Sylvans allé 64 i Ystad. Musik mellan genrer är temat för festivalen In Between på Heagården i Munkaljungby. Fredag 30 juli 18.00 spelar Six Tones klassisk vietnamesisk musik som möter västerländsk konstmusik. 20.00 bjuder Gothenburg Combo och jazzsångerskan Lina Nyberg på tango för enbenta i ett möte mellan bland annat klassisk musik, jazz och folkmusik. 18.00 den 31 juli framför Weberkvartetten Acta Laponia där samisk jojk inspireras av både Sonny Rollins och Beethoven. Festivalen avslutas med en hyllning till tangomästaren Astor Piazzolla som skulle fyllt 100 i år. Konsert söndag 1 augusti klockan 14 då akkordeonisten Minna Verlander spelar Piazzolla tillsammans med både Gothenburg Combo och Weberkvartetten. Heagården finns på Ängelholmsvägen 208 i Munkaljungby. Biljetter säljs via Ticketmaster eller i entrén i mån av plats. Läsinge gård i Jonstorp arrangerar en konsert med Jill Jonsson lördag 31 juli 19.00. Insläpp redan 15.00. Det är picknick men inga egna stolar, paraplyer eller glasflaskor är tillåtna. Arrangören placerar ut stolar i gräset. Biljetter för 595 kronor säljs av Nortic. Läsinge gård ligger på gamla Södåkravägen 127 i Jonstorp. Blues, visor och salmer kan man lyssna till i kyrktältet på Båstads nya begravningsplats lördag 31 juli klockan 12. Åsa Badör sjunger och Andreas Lindgren spelar piano. Och Boy orkestern kommer till Torna Hällestad lanthandel måndag 2 augusti 19.00 till 20 för en show med hög standard. Orkestern med bland andra Peps Perssons basist Mikael Elofsson spelar favoriter ur nyligen bortgångne Peps låtskatt. Lanthandeln den ligger på Sandvägen 4 i Torna Hällestad och arrangemanget ingår i årets Sommarlundprogram. 3 augusti 18 till senast 19.30 syntolkas föreställningen Vandringen sekelsrapport för de döda på Östra kyrkogården i Malmö. Scenkonstnären Niklas Hansson från Altet vänder sig till de döda på ett respektfullt sätt medan saxofonisten Andreas Sjögren spelar. Bokar man via syntolken Helena Frank senast 31 juli klockan 12 så är man garanterad både ledsagning och syntolkning under hela vandringen. Färdtjänst ska beställas till Skelegatan 38. Årets Beethoven-safari i nordvästra Skåne inleds torsdag 5 augusti. Inte med Beethoven, utan Bachs Goldberg-variationer med Per Tengstrand vid flygeln i Vikens kyrka. Två konserter blir det, 17.00 och 19.00. Söndag 8 augusti spelar Tengstrand Kreutzer-sonaten av, just det, Beethoven i Höganäs kyrka klockan 16. Och tisdag 10 augusti blir det förutom Beethovens månskenssonat även lyssnarfavoriter framförda av Tengstrand och violinisten Viktor Bergendahl i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg klockan 17.00 och 19.00. Festivalen avslutas med två framföranden av Kejsarkonserten, Beethoven därmed, i Vikens kyrka söndag 15 augusti 16.00 och 18.00. Biljetter för mellan 250 och 300 kronor bokas via hemsidan biletto.se. Och till följd av lättade coronarestriktioner kan det nu också finnas biljetter till tidigare utsålda konserter. Författarscenen på Malmö stadsbibliotek öppnar för samtal inför publik igen och först ut är amerikanska Jamaica Kincaid i ett samtal med kulturskribenten Rakel Shukri fredag 13 augusti 19.00. 240 platser finns och gratisbiljett kan bokas via Tixter från och med 8 augusti. World Pride, som samarrangeras av Malmö och Köpenhamn, inleds med en öppningsparad på Malmö stadion den 12 augusti. Efter ändringar i coronarestriktionerna är nämligen Helsingborg inte längre ensam om Pride-parader denna sommar. A Sensual Lecture är en soloföreställning under Pride med och av den synskadade dansaren Sindri Runudde där vi får möta fem röster i metaforiska dating-scenarion och en lek med ljudet, särskilt rösten, som beröring. Publiken bjuds in att delta bland annat genom att känna på föremål. Plats, dansstationen på Palladium 16 augusti 18.00 och en timme framåt. Pris 60 kronor. Kulturcentralen säljer biljetterna och det är få kvar, vilket även gäller Alan Turing Opera Project om britten som knäckte tyskarnas kodade meddelanden under andra världskriget. Spelas på Palladium också inom ramarna för Pride 18 augusti 18.00. Biljettinformation Ticketmaster 077 170 70 70 Nortic 0455 61 97 00 Tixter 0771 47 70 70 Kulturcentralen 040 10 30 20 Kalendern för årets 31 och augusti månads första vecka tar sin början måndag 2 augusti då det är Karin och Kajsa som har namnsdag. Stora delar av den romska befolkningen i Europa dödades av nazisterna under andra världskriget och detta är minnesdagen för den romska förintelsen under nazitiden. Det är andra dagen i skördemånaden och om man inget har att skörda så kan det i alla fall vara bra att inte lämna maten framme i köket utan ställa den kallt eftersom det också är rötmånad även om den anses börja redan i slutet av juli. Tisdagen den 3 augusti är Tages namnsdag. Man kan nog med fog säga att Volvo-modellen Amazon nått pensionsåldern för länge, länge sedan. Men denna dag är det i alla fall precis 65 år sedan den första Volvo Amazonen visades upp i Skövde. Onsdagen den 4 augusti kan alla som begåvats med namnet Arne eller Arnold fira namnsdag, medan Aristarchus fick sparken ur namnsdagslängden på dagen för 120 år sedan, samtidigt som den amerikanske jazzmusikern Louis Armstrong föddes. Men själv brukade han säga att det skedde den 4 juli 1900, alltså den amerikanska nationaldagen under det nya århundradets första år. Armstrongs musikaliska meriter är många och han var mycket populär här i Sverige. LP-skivan Louis Armstrong in Sweden spelades in live 1959 och när han uppträdde på Cirkus i Stockholm 1962 så var Monica Zetterlund gästartist. Demokraten Barack Obama blev USAs första svarte president och satt två perioder. Nu fyller han 60 år. Och den som vill läsa om Obamas liv, hans bakgrund och presidenttid som han själv beskriver dem har flera boktitlar att välja på, både som talböcker och i punktskrift. Den tidigare skådespelaren Meghan Markle, maka till brittiske prins Harry, har en vit far och en svart mor. Och som bekant satte hennes och prinsens anklagelser om bland annat rasism det brittiska kungahuset i gungning. Numera bor de i Meghans hemland USA och nu fyller hon 40. Torsdagen den 5 augusti har Ulrik och Alrik namnsdag. Fredagen den 6 augusti är Ines och Alfons namnsdag och detta är Hiroshima-dagen för att minnas offren för de amerikanska atombomberna över Hiroshima och Japan i andra världskrigets slutskede. Lördagen den 7 augusti firar Denise och Dennis namnsdag. De japanska OS-arrangörerna kallar detta för spelens peakdag, detta eftersom 34 medaljevenemang äger rum, däribland damernas maratonlopp i Sapporo som även var huvudort för vinter-OS 1972. Söndagen den 8 augusti är Silvias namnsdag och därmed allmän flaggdag eftersom drottningen ju heter så. Även Sylvia har namnsdag. Och i Japan så avslutas de olympiska spelen för denna gång.
Anslagstavlan har idag bara lokala meddelanden och en ändring i busstrafiken. SRF Malmö Svedala först presenterar kurser som du kan delta i under hösten 2021. Vävning blir det på tisdag förmiddagar klockan 9.30 till 12. Starten 14 september. Du som vill gå vävkursen anmäler dig till föreningen eftersom kursen går i vår egen regi. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5 och cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Pris 360 kronor för 12 träffar. Materialkostnader tillkommer. Piraten är sen ämnet onsdag förmiddag klockan 9.30 till 12. Start 15 september. Jeanette Rosengren håller en kurs om den skånska författaren Fritjof Nilsson Piraten, som bland annat skrivit boken Bombi Bitt och jag. Kursen hålls i föreningens lokal på Vendelsfridsgatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Den här cirkeln genomförs i samarbete med ABF, liksom de tre följande. Här är priset 300 kronor för 10 träffar. Keramik blir onsdag förmiddag 10-12.15, start 15 september. I ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5. Där får du lära dig att använda leran och dreja, eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. 360 kronor för 12 träffar och du betalar själv för den lera du förbrukar. Aktuellt i litteraturen är rubriken torsdag förmiddagar 9.30-12. Start 16 september. Den här kursen tar upp nya böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Kursen hålls i föreningens lokal. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och priset 300 kronor för 10 träffar. Medyoga blir det torsdag eftermiddag klockan 13-14, start den 2 september. Programmen består av bland annat medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Ledare Ann-Margret. Pris 450 kronor för 15 träffar. Sittgympa blir det torsdag eftermiddag 14-15, start den 2 september. Sittgympan består av anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar och rygg samt ben. Tillsammans med ledaren Ann-Margret. Priset är 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se tidigast måndag den 9 augusti klockan 9. Och senast fredag den 20 augusti. För kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala ska också ha en kräftskiva. Det är snart augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen. Vi träffas fredag den 20 augusti klockan 18 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter kräftorna eller räkorna äter vi paj med sallad. Som medlem i SRF Malmö Svedala bjuder föreningen på maten. Men om du vill ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Du kan välja att betala dryckerna på plats, kontant eller att swisha till föreningen på nummer 1230 77 80 50. Minsta belopp som kan swishas är 50 kronor. Om du swishar så meddelar kansliet hur mycket du swishat och vad det avser. På grund av den rådande situationen är antalet platser begränsat till max 35 personer. Också här anmäler du dig tidigast måndag den 9 augusti klockan 9 och senast den 16 augusti. Anmäl dig till kansliet enligt ovan. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Sydöstra Skåne bjuder in sina medlemmar till en bussutflykt den 15 augusti. Då är det dags att äntra bussen och ge sig ut i det gröna. Vi tar oss först till Johanna-museet där vi får en guidad nostalgiresa bland alla fina gamla grejer som vi känner igen. Där får vi också en förmiddagsfika. Sen bör du av till Sydkusten och Moss-Bylund där vi får en härlig lunch och kan andas frisk havsluft. Efter en god och närande lunch fortsätter vi mot Hallongården. Som ni förstår så odlar man hallon här. I gårdsbutiken kan vi handla flera olika sorters hallonprodukter med mera. Och här får vi vår efterlängtade eftermiddagsfika. Sen är det dags att bege sig hemåt. Vår chaufför Ulf kommer också att ge oss en hel del historier och guidning längs vägen. Busstiderna. Klockan 8.30 går bussen från Simrishamn och godsmagasinet där. Åter cirka 18.30. Klockan 9 från Tomelilla och Lidl, åter dit cirka 18. 9.30 från Sjöbo och Ica Kvantum, åter cirka 17.45. Och klockan 10 från Ystad och Hälsobacken vid polishuset, åter dit cirka 17.15. Ni Skurup tar er på egen hand direkt till Johanna-museet i Sandåkra. Ni ska vara på plats 10.30. Återresan sker till Skurup från torget i Skivarp klockan 16.55. Pris för bussutfärd, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 300 kronor för synskadad medlem, lika mycket för stödmedlem som är ledsagare till synskadad medlem och för enbart stödjande medlem kostar det 695 kronor. Anmäl dig senast söndag den 8 augusti till Marion och Jan Magnon på telefon 0736 50 38 18 eller till Vickis Federell på 0708 37 53 58. Uppge vid anmälan om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Du betalar en avgift på bankgiro 5435-4303 eller på Swish till nummer 1234 415 071. Vi ser helst att du betalar en avgift via dessa alternativ så slipper vi hantera kontanter. Anmälan är bindande, vilket innebär att om du uteblir utan giltigt skäl, debiteras du för hela föreningens kostnad. Medlemmar som har kostnader för anslutningsresor till bussen får dessa ersatta. Efter vi fått kvitto eller kopia på färdtjänstfakturan, senast 3 månader efter utfärden. Skriv in kalendern bussutflykt den 15 augusti. Hjärtligt välkomna ut i det gröna, hälsar styrelsen SRF Sydöstra Skåne. SRF Ängelholm Båstad har en inbjudan till medlemsmöte. Onsdag den 25 augusti klockan 14-16 på Torgträffen på adressen Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Istället för vanligt öppet hus sista onsdagen i månaden kommer detta att bli ett traditionellt medlemsmöte då vi ska välja föreningsrevisor. Vi har en kandidat så det är bara det formella valet som ska göras. Vi kommer även att informera lite om höstens aktiviteter och styrelsen kommer att presentera sig lite mer. För det finns några nya i styrelsen som ni kanske inte känner. Vi kommer att bjuda på kaffe och något extra gott till och som vanligt vid medlemsmöte så kostar det ingenting. Anmälan ska göras till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79 eller e-post Marianne Jonsson 95@gmail.com senast onsdag den 18 augusti så vi vet hur mycket av det goda som ska finnas. Alla hälsas varmt välkomna av styrelsen SRF Ängelholm Båstad. Och SRF Ängelholm Båstad har också en inbjudan till bussresa. Fredag den 3 september startar en trevlig bussresa från Ängelholm. Målet är Hallongården, cirka 2 mil söder om Malmö. Där väntar en god lunch på oss. En matpaj, dryck och kaffe med den goda hallonpajen och kökets vaniljsås. Hallongården kommer att presenteras för oss vid kaffet. Sen finns det möjlighet att handla i butiken där ett stort urval av gårdens produkter finns. Du vet kanske att gården har levererat hallon till Nobelfesten. Unna dig gärna något gott från butiken till dig själv och eller en utsökt present till en vän. Efter detta får vi vidare till Torups slott för en guidad visning och eftermiddagskaffe med något gott till. Bussen hämtar upp vid polishuset klockan 9.30 och Norra Sockerbruksgatan 9.45. Och den beräknas vara tillbaka i Ängelholm till klockan 18. Priset för resan är 300 kronor. Berätta om du behöver ledsagare och om du har någon matallergi. Pajen blir vegetarisk och innehållet anpassas efter säsongen. Anmäl dig också här till Marianne Jönsson enligt ovan. Vi vill ha din anmälan snarast, dock senast den 20 augusti. Har du frågor om resan kan du ringa Conny Jansson på telefon 070-361-6610 eller till Maj-Britt Ryman på 070-324-6609. Så har vi ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Lördag den 3 juli var det dags för föreningens första fysiska träff sedan februari 2020. Ett drygt 20-tal medlemmar samlades till grillfest. Vi hör till hemma hos vår ordförande Claes Persson och hans hustru Gunvor i Järrestad utanför Simrishamn. De har en stor loge vilket passar utmärkt för såna här aktiviteter. Vi började med att grilla. Liksom de senaste åren stod såväl hamburgare som tjocka och smala korvar på menyn. Kalldryck hade var och en med sig. Efter själva grillningen bjöds vi på kaffe och te och kakor. Jonny Ekström, som också han sitter i styrelsen, berättade om vilken verksamhet föreningen planerat för resten av året. Sen pratade han lite om vad som är på gång i distriktet, i vars styrelse han nu också blivit invald. Som sista inslag denna eftermiddag kom Lena Alebo, chef för Österlens museum, och berättade om österlenska ortnamn och deras ursprung. De flesta av dessa är från vikingatiden eller ännu äldre. Vi fick lära oss att saker och ting inte alltid betyder det man kanske först tror. Löv, till exempel, som avslutar många skånska ortnamn, betyder inte trädets blad utan arvegods. Jag tror att alla var mycket nöjda med både festen och det efterlängtade återseendet. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud. Vi avslutar med en tillfällig ändring i busstrafiken. I Kåseberga är det så många bilar med badgäster som parkerar på Ales väg att regionbuss 322 inte kommer fram och hållplatsen Kåseberga nere i byn fått stänga. Bussen kör nu inte ner i den utan tillfälliga stolpar utplacerade på Östra kustvägen cirka 430 meter åt nordväst från den vanliga hållplatsen eller strax väster om korsningen med Ales väg. Så ska det vara till den 15 augusti klockan 16. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för detta somriga nummer av Skånes taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 5 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!